Välkommen till ännu ett avsnitt av Kosmologipodden, en podcast där vi samtalar om olika frågor och ämnen i relation till den danske författaren Martinus andliga världsbild. Jag heter Mikael Söderberg och jag sitter här med Lars Palerius som är medredaktör till podden. Välkommen Lars.
Tack Mikael.
Och vi båda har rest till Klint i Danmark idag för att delta på lite diskussioner här på, tillsammans med andra Martinus-intresserade. Och vi har nu stämt träff här med Ole Terkelsen igen.
Ja, det stämmer. Det är jag.
Välkommen tillbaka till vår podcast, Ole.
Tack. Många tack.
Och anledningen till vårt samtal idag är bland annat att du har producerat två filmer på YouTube som är baserade på ett föredrag som du höll i Köpenhamn på Martinus institut 2017.
Stämmer.
Och i det föredraget så berättar du många spännande intressanta saker. Dels om Martinus tidiga barndom och åren innan han fick sitt kosmiska medvetande. Och dessutom så berättar du också om många saker som rör dig och din egen familj och de kontakter som ni har haft med Martinus tidigare. Och det här skulle vi gärna vilja prata lite närmare om med dig. Och vi kanske ska börja med att höra lite grann. Du träffade ju Martinus när du var väldigt ung. Hur kommer det sig att du gjorde det?
Ja, jag var 10 år första gången jag hörde mitt första föredrag. Och mina föräldrar, de var ju lantbrukare, så det var ju lite ovanligt att de kom i kontakt med Martinus. Men mina föräldrar lärde att känna till Martinus genom en artikel i tidningen, Berlingske Tidene. Och det går helt tillbaka till, jag tror, 1930 eller sånt. Då var min mamma på en gård på Fyn hos en familie som hed Kyd, og der var hun kokkepige et halvår, derfor fruen i huset havde blivet sjuk. Og da blev hun jo gode venner med dotteren, som hedder Gerda Kyd. Og nu har jeg senere set i bildgallerien, som jo findes på Martinus Instituts website, martinus.dk, og man da søger på Gerda Kyd, findes der faktisk 2 fotoer, der hun sætter bredvid Martinus. Og det var før de fik de store fødelsestokkerne. Det var ved en Martinus fødelsestok, der det var inviterede medarbejdere, kanskje sådan et 30-tal. Og det var på Hotel Marina nær Helsingør. Så, og jeg har også hørt, at hende Gerda Kyd iblandt kom til Klint og sydde gardiner og sådan. Og hendes far var jo næsten en god sæk, og han havde mye med ost at gøre. Så iblandt så skikkede Gerda Kyd også en jättestor ost til Martinus Center Klint. Men då fick min mamma höll kontakt med dottern Gerda Kyd. Och då fick hon då ett brev i 53 med den här tidningsartikel. Och det var en journalist från Berlingske Tidene som hette Edith Rysell. Det var augusti 53. Och hon hade varit sjuk och skulle på lite rekonvalescens. Och så kom hon och bo på Klintsogård som ligger bredvid. Och när hon kände sig bra så började hon undra vad var det som först gick på den andra sidan av vägen. Och då blev hon intresserad och då fick hon intervjua både Martinus och Mogens Møller och skrev faktiskt en mycket positiv artikel. Och Berlingske Tidene, det är ju en av de stora tidningar i Danmark, och det kom på framsidan av andra sektion en söndag. Så det var ju, och jag vet, jag känner ju många gamla som har varit intresserade i Martinus. För många blev det faktiskt ingångsporten till Martinus. Och den hed Fra en stille sommerferie. Redan året efter min mamma hade läst den där artikeln, alltså i 54, så bestämde de sig för att de skulle på semester i Köpenhamn. Det var ju inte så vanligt när man kommer från ett lantbruk, en gård där man har djupet. Men där var vi då några dagar och då hade de ringt institutet och frågat om de fick tala med Martinus. Ja, det fick man ju. Det var ju inte så många som kände till Martinus i 54. Och de blev mycket betaget. Alltså det var ju fantastiskt att prata med Martinus. Det gjorde stort intryck både på min mamma och min pappa. Och sen fick de ju också möta Gerda Larsson och han visade dem på institutet. Då var det så två saker som gjorde att de höll kontakten. Och för det första fick de att veta att det finns en tidskrift som heter Kosmos. Och då började de att prenumerera september 54. Och min mamma, hon förblev prenumerant till hon dog 47 år senare. Och det andra var att de sa, det är faktiskt Martinus föredrag i Horsens. Och så började de att gå till föredrag i Horsens. Så de höll då kontakten till saken. Och då kan jag då säga att Martinus kom ju också till provinsen kanske en, två gånger i året. Och då höll han, när mina föräldrar var mest aktiva, då höll han föredrag i Aarhus, Herning och Kolding. Och så fick de välja. Och som ofta så blev det nu Kolding. Men då var der en gång, det var föredrag i Herning. Och så har jag två äldre syskon. De tyckte det var roligt att vara ensam hemma på gården. Men jag var en sån liten pojk. Jag tyckte det var roligt att köra i bil med mamma och pappa. Så jag tog med till föredrag i Herning som 10-årig. Och jag kommer ihåg två saker från föredraget. Och det är ju att det var en av de vuxna som frågade mig. Nå, min lille vän, förstod du något av allt detta? Och jag svarade, ja, jag förstod allt. Och tänkte nästan, hur dumt kan man fråga. Och det andra, det är faktiskt, jag kommer ihåg att han avslutade föredraget med att jämföra med solen. Han tyckte att alla människor skulle ta solen som förbild, till förbild. För solen, de skiner på goda och onda, och värmer på helgon och skurkar. Och det gjorde intryck på mig. Och så var det ju, när jag var här i 59, att min mamma, hon fotograferade mig tillsammans med Martinus. Och det har jag kanske visat till och med lite för ofta. Men jag tyckte det var roligt att jag stod bredvid Martinus. Och det på landet, då rör man ju liksom inte varandra. Man ger hand och bygger och säger goddag och sånt. Men han la handen om min axel och drog mig lite in till sig. Och det tyckte det var så lite så roligt. Och på den tiden då, det är konstigt, som från barn så kommer en också ihåg vad saker dofter. Och hans jakse, eller vad heter hans habit eller...
Kavaj,
den doftade lite av mallkulor. Mm. Och det hade mina föräldrar också. Jag sände igen duften från skåpet, för då kom de där maljor åt kläderna som man hade, de fina kläderna som hang i skåpet i många år. Men det blev ju nästan också lite symbolisk, att han drog mig in till sig. Men det hade ju ingen aning om på den tiden. Det
skulle Men sen hörde du fler föredrag följande år så där, eller var det var en engångsföreteelse?
Det var en engångsföreteelse. Ja, jag vet inte, jag tror inte det var så ofta han kom till Herning med föredrag. Och kanske inte heller mina föräldrar var där varje gång, så... Nej, då så...
Men sen har du också du berättar om Martinus tidigare år i ditt föredrag här 2017, ja. Och då kommer det också fram en annan koppling mellan Martinus och dina föräldrar.
Ja, ja, jo, det är ju mycket intressant att Martinus, han fick ju en utbildning som mejerist, han arbetade på mejeri. Till att börja med var det ju på stora gods, alltså stora herregård. Men han reste lite rundt på olika mejerier i Jylland och också på Fyn. Det var inde på Hesselager på Fyn, der var flere gange. Men jeg har jo gået i skole i Horsens, og både mine pappa og mamma er jo født i nærheden af Horsens. Og så var det så interessant, at en ud af de mejerier, der Martinus var, det var i nærheden af Horsens. Og han kom altså til Møballe Mejeri i 1911, på november 11, og så blev han der til maj 2000 og Nej, inte 2000. 1913. Så skulle han have blivit det mere end 100 år. Det går inte.
Men så kom jeg over på et andet smager i Jylland. Det kom på Møballe Mejeri. Det var sådan et navn, men dårligt at sige det begyndte. Men altså, det er Møballe Mejeri. Og der skulle jeg så lave smør. Der laver jeg så masser af smør. Det var jo helt sjovt. Og det var jo mere renligt end med fyret. Her kunne man gå med hvidt tøj. Jo, så det var moderne maskiner. Der var ikke noget med, at det ikke kunne gå. Det var tip-tap, jo. Det var et andelsmag. Det var jo kommet til et helt eventyr. Når man vandt alt det gamle skidt. Ja, altså, så kom jeg der på Møballe Mejeri. Der var jeg så, til jeg skulle være soldat. Jeg kom der november 1911, og 1913, der skulle jeg soldat. Så jeg var der til 1913, den 19. juni, kan jeg huske, skulle jeg være soldat. Så, mens jeg var på det mageri, der havde jeg også meget fritid, og fik jo mange venner og de unge mennesker rundt om fra gårdene der. Og vi lå i vejgrøften og havde virkelig sjov hver aften, sommeraften der, ungdommen. Så skulle jeg så være soldat og måtte så rejse. Så fik jeg 8 dages ferie. Jeg rejste fra 8 dage før jeg skulle være soldat. Og så var jeg hjemme ved min plejemor der, og så skulle jeg så rejse til København. Der kom jeg så dagen før jeg skulle være soldat, for jeg skulle da se København også. Og det var jo det største eventyr, jeg nu har oplevet. Og jeg kom så den aften før jeg skulle være soldat. Jeg har fået lavet hotelværelse der hele, så skulle jeg jo ud og gå og strøge. Og jeg har jo det her med rådhusklokken, de minder mig den dag i dag om den nat der. Jeg synes ikke en liv, og sikkert en butik, og sikkert mennesker. Jeg synes, det var et kolossalt eventyr. Jeg har jo aldrig set en købstad rigtigt, uover de her små Jørgen og Horsens og sådan noget. Nå, men så næste dag, der skulle jeg så på Borgelsværftet, og det var også helt sjovt. Ja, det var som marinesoldat, ja. Der fik vi så udleveret tøj, og det skulle vi selv cykle op i. Men det synes jeg var, det var helt sjovt, og så kom jeg med på prøver på den nye båd, de har fået ind, Valrossen, torpedobåd, altså en helt ny. De fik nogle nye stykker dengang, der var franske ingeniører heroppe, og dem, de var jo leveret af Frankrig. Og så var jeg med på dens prøvetur, når vi havde, så var den der, den skulle have prøvetur, så den skulle have, hvor meget dem slinger. Den havde jo meget høj overbygning, så skulle de se, om det er for praktisk, om det var. Og der slingrede det sådan, der kom vand ind i skorstenen.
Men så var det jo dog så, at min mamma er født i Møballe, og min mormor, hun hedder faktisk Helga Møballe og var gift der. Og nu har de jo fået gårdtynamn og nummer. Det havde de ikke ude på landet på den tiden. Men min mormor og min mor, de boede altså på en gård, som hedder Oksholms Hvile, på Gammel Kattrupvej nummer 21, og på nummer 26 var mejeriet. Og dem, som parret, altså chefen på mejeriet, det var Peter Lund, Peter og Nicoline Lund. Og min mamma siger, at min mormor og Nicoline, de pratede det sammen hverandre dag. Hver enda dag, så gik min mormor til mejeriet og pratede med Nicoline. Og det er jo næsten umuligt andet, end at min mormor har set Martinus. Men min mormor har aldrig berettet om Martinus, hun fik jo... Hun sendte jo ikke til, hvad han skulle blive med. Jeg tykker, det var roligt. Og nu tror ni kanskje, at jeg har storhedsvåndsinde. Så tænkte jeg, jamen herregud, kanskje at Martinus er pappa til min mamma. For Martinus boede jo i trakten, da min mamma var ung. Og så har jeg jo regnet lidt på det. Men min mamma, hun er født i 1915. Og Martinus lemmer der står i 1913. Så Martinus, han klarer fisk i denne saken her. Men min mamma pratede dog med Martinus i Klinder på nogle før på Jylland og sånt. Og der er det jo klart, hvad skal min mamma prate om, når hun pratede først, den første gangen med Martinus? Og sagde hun jo altid, jeg kommer fra Møballe. Og til slut, da kom Martinus ihåg det der med Møballe, så sagde min mamma iblandt, nej, det er jo fru Møballe. Og det tykte min mamma jo var roligt. Og da berettede Martinus også, at han elskede at fotografere. Og at han fotograferede alle gårder i Møballe. Så Martinus sagde, jamen så har jeg fotograferet dit barndomshjem. Men jeg har jo forsøgt at hitte det på Martinus Institut, men det har det ikke lykkedes. Men det var jo også før, han fik kosmisk medvetende og institut og sådan. Men han har faktisk fotograferet Oksholms Hvile, der min mamma har blivet født.
Men du har ikke haft tilfælde at fråga din mormor til eksempel, om hun minns Martinus, eller at det fanns en person
där? Jag har inte haft tillfälle att göra det, för hon dog när jag var 9 år gammal. Okay. Och då jag visste knappast vad det var med Martinus. Men min mamma har ju frågat till Möbel och Mejeri, och de hade flera barn. De hade en dotter, det heter Ragna, och flera söner. Och då har hon skrivit brev till de där sönerna och frågat om de kom ihåg Martinus. Och de svarade, och hon fick alltså... Det var 3 saker, som de kom ihåg. Og det ene, det var jo, som jeg just nævnte, at Martinus fotograferede. Tænk komme på landet 1. november 1911. och komma med fotoapparat, alltså han anställt.
Och då var han 21 år då, va?
I 11, ja. Ja, 21 år. Ja, 21. Ja, och då har han så alltså fotograferat. Och de säger också att han använde en tunna som
ja, just det, för du berättar ju då kul när han framkallar film,
ja.
Eller hur?
Jo, och så var det Måns Möller, han hade ett födelsedagstal. Och så tyckte han ju också att Martinus, han hade också åkt ner i en tunna här på det där klotet. Och då har han då också framkallat bilder. Och det blev ju hans symboler. Och det tycker jag, det är ju en fantastisk jämförelse av Mogens Møller kom med, att han gjorde vanliga fotos i en tunna, för det skulle vara lite mørkt for at fremkalde disse fotos. Men han har jo også gjort de her 100 symboler, og det er jo helt fantastisk, at han har fremkaldet dem i den her mørke tunnan, som vores jordklode jo er i den her tiden med terror og krig og kriser og sånt. De kom også ihåg, at han havde med sig en klaver, og det var jo helt uvanligt, når det, og man skulle flytte der, så havde man normalvis en kista, med lite kläder och kanske ett skåp, ett klädskåp och en kista. Det var ju det normala man släppte med sig. Men tänk, han släppte också ett klaver med sig. Och det var ju kanske en av de eneste hobbies Martinus hade. Så han spelade ju alltså klaver som ung och han hade ju också ett klaver. Det finns ju ett klaver på i Martinus minnesstua, så han också har haft klaver på Martinus institut. Så.
Det finns en inspelning också med Martinus, ja. Stämmer det inte det?
Jo, den kan vi spela upp efteråt, där skulle jag gärna spela upp. Men de säger ju att han spelade liksom inte med harmoni och dur och moll och sånt. Det var sån lite mer improviserat eller sånt, i alla fall på den inspelningen som finns. Ja. Og det tredje, det var, at pojkerne så, at han kunne gjøre drakker. Inte som der rombeformige drakkerne, men sådan en kasse og sådan. Så det var sådan tre uvanlige saker, som de kom ihåg fra Martinus. Og så findes det jo også et stille, der Martinus kommer til København, når han skal gøre sin værnepligt. Så siger han, det gjorde et stort indtryk på mig at se København, for de endte købstederne, altså store provinsstederne, som han har set, det var Jøring og Horsens. Og Jøring, det er jo ved Sinderol. Og Horsens, det er jo ved Møballe. Og jeg gik i skole i den her lille landsbygd Flemming i 3 år, men så sen gik jeg jo i skole i 7 år, eller var det 10 år, i Horsens. Så jeg ser jo også, at Horsens var min start.
Och Ole, är det någonting mer nu som du tycker?
Ja, alltså det var ju det att, att jag kommer ju från Horsens och jag har varit mycket intresserad om Martinus har nämnt Horsens. Och då nämnde han ju Horsens, för det var en provinsby i närheten av Möballe. Och så nämnde han ju också Horsens därför att han skulle hålla föredrag den 9 april i Horsens när andra världskriget bröt ut. Och det har han berättat om på ett band, och jag tänkte att vi kanske skulle kunna spela upp lite reklam för min skolby Horsens. Så ni kan höra hur Martinus berättar om att det såg ut till att han inte kunde komma och hålla föredrag den dag krigen bröt ut, men han fullförde.
Det var ganska dramatiskt, vad jag förstår. Det var,
ju en överraskning över allt, att plötsligt så flög flygen in.
De kom in över Danmark i full styrka då.
Full styrka, ja. med planer och med tanks som rullade upp igenom Jylland. Och det där med Horsens och Vejle, det var jo inte så långt från tyske grænsen, så de kom också i tanks der.
Da tyskerne, det var jo først, da tyskerne besatte landet. Ja, det var jo heller til det første, altså da jeg var jo på foredragsrejse i provinsen dengang. Og jeg har holdt foredrag i Odense, og var så kommet til Vejle. Ja, det var vist Vejle, jeg holdt foredrag. Og da jeg lige var, der var så mennesker fra Odense, der kom til mit foredrag. Det var næste dag, efter jeg holdt foredrag i Odense. Så næste dag om aften, der kom der en mennesker fra Odense til mit foredrag. Og de nåede lige på det bagvind, der nåede de lige at komme over broen, inden tyskerne lukkede af. Men jeg vidste jo ingenting ved, at der var mærkende holdt foredrag, og de tog tilbage. Det var først næste morgen, at jeg vågnede, så kunne jeg ikke stå, at det der mærkeligt sådan nogle forfærdelige lastbiler, de har. Det rumlede og rumlede, og det ligefrem rystede. Ja. Og det der mærkelige lastbiler, så havde de så store lastbiler. Så stod jeg op for at kigge ned på gaden. Så jeg store flyvemaskiner, der fløj rundt og kredsede. Så var jeg jo klar, og det er ikke vores maskiner. Jeg er klar, det må vist være tyske maskiner. For jeg kom ned i restauranten. Så sagde jeg, at han er besat. Hitler har gjort det, at han skulle besætte sig, og de er allerede i København. Så blev jeg selvfølgelig noget forskrækket, og så kunne jeg ikke få telefon. Jeg kunne ikke få telefon til København, så alt var optaget. Men jeg kunne få ild til at gøre. Ja, så hvordan det stod til derovre. Men det stod jo der meget godt til der. Selvfølgelig var de bange, og det var der, jeg ikke var der. Men jeg trøstede mig mere, at der ville ikke ske noget. Og de trøstede der på resten, de trøstede, ja, de kan ikke komme til Horsens, jeg skulle til Horsens. De kan ikke komme, der er ingen, der kan komme med toget i dag. Så jo, men jeg skal holde foredrag i Horsens, jamen, så det kommer jeg, det kommer så også. Ja, jo, ja, men jeg så om eftermiddagen i Horsens, hvordan tyskerne kom kørende med deres små tanker, og det her susen ind i byen. Så det var frækt at se, heller frækt af dem. Og, men jeg holdt mit foredrag om aftenen, og det gik meget fint. Og resten, jeg fik også holdt resten af turnéen, og kom tilbage til København, og der var altså ikke sket noget hos os. Efter at tyskerne har besat landet, så ville jeg selvfølgelig ikke, jeg ville ikke holde offentlig foredrag.
Jeg tænker det her med, når du kommer ind på det her med, at han søgte sig til forsvaret.
Ja.
Var det inget moraliskt dilemma for Martinus at delta aktivt faktiskt då? På ett sätt i försvarsgärningar. Ja, men jag tänker på den fredsapostel som han ändå
är. Jo, det kan man ju tänka sig. Men alltså, han var ju där 1911-13, 23 år. Då hade han ju inte kosmisk medvetande. Och det var orsaken till att han lämnade Möballe. Det var ju faktiskt att han skulle göra sin värnplikt. Så han slutade där i maj 1913 och fick då ett par veckas semester och tog till Sindal och besökte sin plejemor, fostermor eller vad det heter. Och jamen han det var något band eller som jag hörde att Martinus han hade själva ansökt att komma till marinen. För han gillade att segla, han gillade havet och sånt. Och det var ju kanske också lite överraskning att han själv sökte in till marinen. Och det var ju också så där lite, det var ju liksom lite oro att han skulle göra sin värnplikt, börja sin värnplikt i 1913. Och första världskriget kom ju också i 14. Men jag menar att jag har hört i andra sammanhang att Martinus skulle ha sagt att om han skulle komma i krig eller sånt, så vill han inte skjuta på andra, så vill han skjuta i luften. Det var også en del av Danmark som gikk over til Tyskland, og de kom jo i første verdenskrig. Det var mange dansker som skjøt i luften. Og du sier også at det var...
Ja, det fanns jo andre soldater fra andre nationaliteter også, som helt enkelt ikke kunne skjuta på, på den såkalte fienden.
Ja.
Skjøt bredvid eller litt ovanfor.
Men den utbildning Martinus fikk på dem der mejerien, det var jo faktisk til en børjan at han var eldre. For de hadde jo ångmaskiner, hva heter ångmaskiner?
Ja, med kål, var det
ikke det? Han med kål. Ja. Så han, jeg tror nesten han var kandidat til der ved marinen også, at skulle være ældre der. Og det er også et stille, der han på et notband siger, der var nogen, som kom der på båten, eller hvad det var, der var så sådan, hvor er det for en indian, vi har der? Og da hentydte de kanskje til, at han hadde kålstøv i ansiktet eller sånn, men Martinus beretter selv en anden, det var jo derfor, han hadde fått mye sol. Og han hadde jo også så der nesten litt jydisk statue. Martinus var jo litt kort, og sånn, han hadde svart hår og brune øyne og sånn, ja, fast statue. Så han skrattede litt, da de tykte, han var en sånn indian. Det var jo noe av de fine ved Møbalamageri. Han sa, det var første gang han fikk en hvit skittel, og det var mye mer hygienisk og mye, mye finere. Men de måtte jo ha bemerkt Martinus der ved marinen, at han var en mye venlig menneske. For på et skip var det jo en kapten, men det var jo også et veldig stort maskin. Og så var det også en maskinmester, som også hadde samme dekoration på ærmet som kaptenen. Og kaptenen skulle da ha en opppassere, altså en sorts bottler eller en hjelper eller sånt. Og det vil da si at Martinus kom ikke at bære våpen under hele sin værnpligt. Og så har forsynet jo også været nådig mot honom, kan man sige, men jo også ser man jo også, at han næsten også, når han var sådan en venlig menneske og så behagelig, så er det jo klart, at han bliver udvalgt. Og han så jo ofte, når han berettede om det, Martinus, at han fik ofte ledigt over middag eller tidligt på eftermiddagen, maskinmesteren, at nu kunne han gå på København, så han nød jo vældig den der tid, at han kunne gå i en storstort. Tænk at have kosmisk medvetende og blive født i en liten landsbygd i 1890. Det måtte jo næsten være som at komme ned i en svart tunnel. Og så blev det jo lidt bedre, at han kom til en provinsby, men altså det, han også kom til København, og det var biografer og sådan. Det var jo noget, som stemte mere til hans... Så det nød han af.
Han stannade kvar där sen också i Köpenhamn efter värnplikten då?
Nej, det gjorde han då inte. Men det var något med, de hade ju inte mycket med borstning av tänder och sånt, så det var ju många. Också mina föräldrar fick ju också gebiss, och det fick Martinus ju alltså också. Fordi att,
alltså så, löständer?
Ja, löständer heter det, ja. Tandprotes. Ja. Så... Men da hørte Martinus, der var en, som var blevet kasseret ved marinen der, derfor han havde dårlige tænder. Så gik Martinus også frem og sagde, jeg har også dårlige tænder. Og hvor æter du da? Jeg æter grøt og sådan og sånt. Men hør som helst, så blev han også kasseret. Og jeg ved ikke, hvor lang tid han kanskje var 7 måneder eller sådan der ved marinen. Men da kom han faktisk tilbage til arbejde som mejerist, altså i 1914 eller sådan. Og det var jo blandt andet altså mejeriet på Jylland, og kanskje også det der mejeriet Hessel er på Fyn. Men når han var 1917, når han var sygesyg, da kom han første gang til et mejeri i København, i lidt søder om København. Ishøj hed det, Ishøj, ja. Og sen, så kom han ind til selve København, og der fik han jo mange ulike jobs. Han arbejdede som postbud. Men det var mye smutsigt og sånt. Og det var sådan, når breven ikke kunne være i sækken, så fik de ordre på, at de skulle stikke benet ned og trampe i sækken for at få alle. Og han berettede jo om, hvor smutsigt man blev, var at cykle rundt, når det var ringen og sånt. Men du blev han, så fik han også, han blev vagt, nattevægtere.
Nattvagt var helt bra.
Nattvagt, han blev nattvagt, ja, på olika ställen. Men då hade han också tydligt att han blev nattvagt hos en mycket rik man. Og jeg kom ikke ihåg hans navn, men det var jo på Strandvæggen mot Helsingør, og der var han i en stor palæ, og der var han da nattevagt i lang tid. Og han var mykke rik, den der manden, så iblant, han kom hjem midt på natten, så kom Martinus, om han var ved grinden og åbnede der for honom og sådan, så fik han en gulddukort, altså sådan en guldsykekrone og sådan. Så Martinus, han lærte sig, at man skulle være ved grinden og åbne, når han kom. Så. Men han, senere gik han jo også, der kom en økonomisk krise, og han gik falit eller sådan. Men iblandt så har førsynet jo været ganske snel ved Martinus også. Og der kommer jo, at det bliver jo en sorts vendepunkt, når han kommer ind på mejeriet Enigheden, for då skal han ikke jobbe i mejeriet. Men då var det en, som frågade, om han ikke skulle kunne tænke sig at arbejde på kontoret. Jo, men så Martinus, jeg er jo ikke kontorist, han var jo ikke kontorudbildet. Men det var jo mye med at regne. Det var jo så, at de skulle leverere mjölk til København, og så kunne varje mennesker kunne bestille, hvor mye de fil mjölk, og hvor mye mjölk og smør og sådan, de ville have, så det var et stort regnskab.
Nå, det blev mye skrivende, hvor jeg forstår.
Ja, han sagde, han skrev 10.000 siffror om dagen. Men det var også interessant med Martinus, at han skulle... Ja, nu er det to historier. Nu tager den der første. Det var chefen, han så, når en gang telefonen ringte, så han til Martinus. Om det er den manden der, som ringer... Tag telefonen, Martinus. Om det er den manden, som ringer, så sag jeg her ikke. Så Martinus, det kan jeg ikke gøre. Det kan jeg ikke gøre. Det var han, og efteråt sagde han, det var som mit huvud skulle eksplodere, om han skulle lyge. Og han var jo mye venlig. Så han blev også, han næsten havde en foredlende effekt på de andre der på kontoret. Og der var også en anden historie. De fifler der iblandt, de der, hvad hedder det, mælkekusker, jeg ved ikke helt, hvad det hedder, men de som bringer ud mjølken, de havde jo en hestvagn, og så bragte de...
Mjølkebuden,
ja, iblandt så fifler de og hælde lidt vatten ned, og så tjener de lidt penge ved at fifle med det, og det var mye almindt, at de gjorde det, men så var der en ung mand, som havde fiflet, det havde han lært af de ældre, og han blev optægt, og så fik han sparken. Og det tykte Martinus, det var synd for honom, det er jo noget, de ældre har lært honom, og sådan, og så gik han til chefen, og forklarede, at han tykte, at han skulle tage ham tilbage, og så kommer de også skrive i nogle bog, han har fået sparken, så bliver det svårt at få arbejde, og Martinus så, det er jo noget, han har lært det om andre, og han er så ung, og det ville kanskje forstøre hans liv, han skulle have en chance mere, og så fik han en chance mere, og det gav jo Martinus stor prestige hos dem anstillede, så der fik han jo også en god, bra renommé, men han var jo kontorist, og en dag så gik han bredvid chefen, og de gik der, og så hilsede de jo på Martinus, så sagde chefen, det er konstigt, Martinus, de hilser på dig allihopa. Nej, sagde Martinus, det er ikke så svårt, man skal være den første, som lyfter på hatten. Så kommer de andre også og hilser på en.
Men i den her tiden så, ibland så läser man någonstans att han hade en önskan att bli lärare eller missionär.
Jo, det är just för den här tiden.
Jag tänker, nu börjar vi närma oss 1921.
Ja, precis.
Och när det måste ju ha hänt saker inom Martinus, jo, kan jag tänka mig.
Absolut, ja.
Han måste ju ha tänkt på det här att många andra, kanske i hans vänskapskrets, han jag antar att han måste ha haft liksom ett socialt liv. Han tyckte ju om människor.
Jo.
Redan då självklart och hade kontakter och såg att folk bildade familj och folk skaffade barn och han måste ha reagerat ändå på något
jo,
sätt.
Precis, jo, precis. Jo, för han levde ju ensam, det gjorde han. Så det är klart, när han ser de andra har familj och barn, det är klart, så börjar han att tänka. Jo, det kom ju en stark önskan att han ville gärna göra något gott. Och han tänkte att han skulle kunna tänka sig att bli missionär. Men han trodde jo ikke på det, præsten så, for det var jo sådan mycket strikt pietisme, og sådan, det var jo med at gå til helvede, og det var syndigt at spille kort og danse, og man var oægte barn, så gik man til helvede, og man dog, før man havde blivet fået dobbet, før man blev døbt, så gik man også til helvede. Sådan. Så Martinus, han vidste, at han kunne ikke blive missionær, for han trodde ikke på den der hæmnende Gud, men han havde i sig en trang at gøre noget godt. Men det kan ikke så udtale, men jeg tror jo også, at Martinus havde en stærk længtan. Og det var jo også længtan efter kontakt til livet, så jeg tror også, at han har haft en stærk længtan efter Gud. Eller en stark længtan efter at opleve ljuset, opleve Gud. Og han sagde jo også i den her nye bog, Storkursen, Grandkursus, at han har inget lært i det her livet. Han har haft kosmisk medvetande i tidigare liv. Och han säger ju, det var därför det kom så snabbt till mig. Och jag har inte lärt något. Han behövde inte att studera. Och du frågade ju lite till den där lärarutbildning. Så han, och det var ju när han var barn faktiskt. Och det lovade hans biologiska mamma att han skulle bli lärare. Men hon dog i 1901 när Martinus var 11 år gammal. Och det han ärvde, det var en hög med familjejournalen, sådan en veckotidning, och ett klädskåp och 35 kroner. Så det räckte ju inte till en utbildning som lärare.
Men han blev ju lärare.
Det gjorde han. Så,
med stort L.
Folkmissionär.
Han ser ju också alla önskningar och längtan kommer att gå i uppfyllelse. Men så var det ju intressant att det var en musiker på kontoret. Ove Hubert berättade för Martinus att han har läst några av de där nya böckerna från de nya andliga riktningarna. Jag vet ju i alla fall att Rudolf Steiner, han bröt med teosofin i 1913. Och nu är vi i 1920 eller sådan, så det har inte skrivit så många antroposofiska böcker något, men Jelena Blavatsky började att utgive böcker på 1880-talet, tror jag. Så der fanns ju vissa teosofiska böcker och og så frågade Martinus, jo, men de her nye bøkkerne, eller det der, har det något med bøn at gjøre? Jo, det hadde det også. Jo, sa Martinus, om det ikke hadde hatt det, då hadde han redan været færdig med det. Og så har Martinus vel berettet om, hvor mye det betød for honom med bønnen og for det vore og sånt. Og så har han jo, de har vel tittet, om det skulle kunne være noen teosofisk bok, som handlede om bøn. Og det fanns det jo så en bok. Og vi har jo i 90 år undret, hvor er det for en bok? Men nu virker det som om, at vi har hittet boken. Eller i alle fald i 2016, da fik vi en bok på Martinus Institut, som hed Meditation. En teosofisk andagsbog med anvisninger på meditation. Og den var skrevet af en mand, som hedder Hermann Rudolf. Og han var tysk religionslærer. Når man då læser de første siderne der i den der boken, som også handler om bøn, då handler det først og fremmest om Gud. Men den er sådan mere, indisk, tibetisk, buddhistisk inspireret, influeret. Så det var jo mye med Parabrahm eller værtsanden og sådan. Men når jeg læser det, tykte det slog an samme ton, som det var i eftertalet. I Skyndabandet. Og det, der er eftertalet i Skyndabandet, det er jo faktisk det første, Martinus skrev. Det er takketal til livet og til guddommen, for at han har fået kosmisk medvetande. Og der råder han jo op alt, hvad man kan opleve med kosmisk medvetande. Og allra første kapitel, det er altså, at man anroper Gud, at man parabram, tror jeg, det stod. Og faktisk, i andre kapitler findes ordet også en kosmisk alfader, eller en kosmisk. Og det var vist en kosmisk alfader og al anden og sådan. Så jeg tror jo også, at forsyn har gjort, hvor kan man gøre for at hjælpe Martinus? Og jeg tror, interesset for boken og det der, det var jo, at helt enkelt, du frågade jo også om hans liv og hvad han skulle ville gøre. Og jeg tror, han har haft en dyb længtan efter Gud. Og det kan man jo forstå, om han til og med også har haft kosmisk medvetande i tidligere liv. Og det bør jo då at komme frem der.
För heter det inte första kapitlet i den där Hermann Rudolfs bok? Står det inte gudomen där?
Jo, gudomen.
Som rubrik.
Jo.
Precis, och jag kan tänka mig att det skickar ju de signalerna.
Jo, det var ju precis detsamma. Det var
en
ju
slags hyllning är det ju också.
Så det är ju precis anslaget.
Ja, det var precis väl det han behövde.
Och det var ju så den bästa boken som de kunde finna. Ja. Men då har försynen ju tyckt att han Hermann Rudolfs bok, det skulle inte framhållas. Nej. Men Martinus säger ju helt ärligt att han fick ju en sån... Han læste ikke boken færdig, han fik kosmisk medvetande, det gav jo hyvet værk, og i børn for nervesystemet fik jo pludselig høg spænding eller høg energi, og han glemte, hvad det var for en bog. Og da skriver han jo om det, jeg tror det er i 42 med omkring min missionsfødelse, eller sådan 11 år senere, han er helt glemt, hvad det var for en bog, han lemte det bog til boks. Men han lånede jo boken af Lars Nibelvang, og han skrev dog bog. I 1925, altså en 4-5 år efter. Han skrev også, jeg kommer ikke ihåg, hvilken bog det var. Jeg tror, at det var Bhagavad Gita, eller kanskje ved Mesterens Fødder, var Krishnamurti, men det er svårt at hitte noget, der kommer i den der. Og det er også interessant, det her med Rudolfs bog på siden 58, der i den danske udgave, der er der noget om, at man kan, at der står der noget om fader vor, og det har jo også, og der findes også et stille, der er set, at man skal sidde bekvemt med ypperet, med ret ryg. Men det der med bandet for øjnene, det står indtil i boken. Og det sagde Martinus i et foredrag herinde i foredragssalen i 67. Og så er der nogen, der sagde, det kendte jeg, hvor den boken, for Martinus så, at det stod i boken. Men det kommer han jo ikke alls i hug. Og det er jo det, at Nebelvang skriver til og med i sin dagbog, at han også gav mundtlige meditationsforskrifter til Martinus. Så det var ikke alt, som var skrevet der i boken. Og så sagde Martinus, tror jeg også på bandet, og så var der noget om reinkarnation i boken, men det står ikke om reinkarnation, det står om et evigt liv i det der boken, og det har de då berättat om.
Men det är ju intressant, en sån fantastisk kapacitet som Martinus behöver ju inte läsa boken.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Utan det är som en slags katalysator.
Precis.
Eller utlösande. Precis. Någonting. Jo. Som sätter igång den här processen som leder fram till hans öppning då av kosmiskt. Precis, medvetande. Ja.
Och det var i 2016, där höll jag på att ge ut min bok Martinus och den nya världsmoralen i andra upplagan. Och då kom den där boken precis 3 månader för den skulle gå i trycken, och så fick jag de här nya uppgifterna med i den här boken. Och då skrev jag också en liten artikel till det danska tidskriftet Nytt Aspekt, och det är dem som kom i nummer 1 2017. Och de valde överskriften Katalysatorbokfundet. Og det tykte jeg var et vældig bra udtryk, så nu anvendte jeg da selv mye, at det var en katalysatorbog. For om Martinus havde kommet i hug, hvilken bog det var, så kan jeg garantere med, at den bog var blevet genoptrykt og optrykt. Og den ville have fået en ny stor betydelse, men det var jo ikke det. Det var ikke den bogen, som skulle fremholdes. Men det kunne ikke holdes tilbage i al evighed. Men når man nyttede det tilbage, det var så få teosofiske bøger. Og han så, det var en teosofisk bog, der handlede om meditation. Det er næsten den enda kandidaten. Men endda har den været så osendt, eller det er ligesom intet kommet frem. Det var også lidt interessant med, at Martinus skrev et brev til Krishnamurti i 1974 om værtslærerproblematikken. Og så så Martinus altså, den nye værtslærer ville komme til at udgå fra Danmark. Og så underskrev han med et tekken. Og det har instituttet også holdt tilbage frem til 2016. Så det kom også med i andre udgaver. Og der tænkte jeg også, at det var egentlig lidt interessant, at både det der hemmelige tekne til Krishnamurti og den der teosofiske bogen, det var tiden mogen. Så var det altså 2016. Det var 95 år efter, at Martinus havde fået kosmisk medvetende. Man kunne ikke dølge det i al evighed. Og jeg kan også sige med min mamma, hun var vældig duktig på at gøre studier i arkiven. Så hun gik på landsarkivet i Viborg og forskede i Martinus' familie. Og Martinus, han prioriterede jo ikke, at man forskede i hans familie. Men hun fik jo tilgang til også til jordmoderprotokollen, hvad det nu hedder på svensk.
Barnmorske protokoll, skulle jeg kunne tænke.
Ja, men altså der stod jo alt, hvad der havde skrevet om Martinus' fødelse. Og det var jo også en stor overraskelse, at Martinus' mamma faktisk havde født 5 gange. Og det har han ligesom aldrig berettet om, og har ikke ønsket det sådan, men det kan jo ikke dølges i al evighed. Men da er det jo, Martinus ønsker det i alle fald i sin egen tid, at hans liv ikke skulle forknippes med familie. Han var ikke nogen familie, men han skulle jo være helt fri af familie. Når han købte instituttet i 1943, og der var der noget af familien, og det var det, at han blev født uden for ægtenskab. Og så kom han i pleje, han kom og bo hos hans mammas bror og dennes fru. Og de havde jo, altså mammans bror havde egne børn, og de havde også andre fosterbørn. Og så der har været nogle af dem der, jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem, halvkusine eller sådan der, som kom og besøgte Martinus i 1943-44, eller 5, altså. For de tykte, det var jo interessant. Det var en af familien, han har fået et stort palæ på Frederiksberg. Altså, hør, er det muligt for en herdedreng og en mejerist at få det sådan? Men da berettes det, at Martinus, han tog jo venligt imod dem, men han berettede helt klart for dem med det samme, at alt, hvad han ægte og havde, det skulle gå til hans sorg, det skulle testamenteres til sorgen. Det ville ikke tilgå familien nogle penge. Og så berättas där, så kom de aldrig och besökte honom mer. Men de hade kanske kunnat tro att de kunde ärva eller få lite av det. Men där var han mycket klar i talet. I efterhand tycker man också att det är typiskt för Martinus. Alltså raka linje. Så har det ju varit hela livet. Han har fått stora pengegåvor och sånt. Men det har aldrig gått till honom själv. Han har ingen Rolls Royce till Martinus. Han har levt ganska...
Beskyld. Han lever som han lär.
Jo, det får man säga.
Det måste man ju vara tacksam för.
Men jag ska ju dock säga att han hade bil. Han fick en bil. Och jag tror han har haft tre i tidens lopp. Men det var i alla fall...
Han körde själv.
Han hade körkort, ja. Och han hade en svart Vauxhall. Som senare Gerard Owen i Holland köpte. Och han säger att den kallade dem för himmelvagnen. Himmelsvagnen. Därför det var Martinus bil.
Jag tänkte på den här tråden med Krishnamurti. Det är ju också intressant. Du berättar om det i föredraget. Därför att Martinus skrev ju brev som du säger. Ja. Berättar där.
Ja.
Men han träffade ju också Krishnamurti vid något senare tillfälle.
Ja, precis. Ja, det var ju mycket intressant att Martinus... Han körde ju mycket på impulser. Alltså det måste vara intuitiva tankar han fick eller sånt. Och Annie Besant, hon reste världen runt och höll föredrag om den kommande världslärare. Och i Köpenhamn finns det något till Odd Fellow Palæ, der kan hålla stora föredrag. Og det måste väl ha varit i 24 att Annie Besant höll föredrag om Krishnamurti som kandidat till att bli den kommande världslärare. Og kort tid derefter, så sagde Martinus på et møte, mange år senere, han berettede, jeg fik ordre fra den andlige verden at skrive et brev til Krishnamurti. Altså det var, han var en mye stark impuls, han skulle skrive. Og det skulle være for at spare mye lidende og besvær og sådan, altså, at det skulle klargjøres med det samme. Men i 24 var Martinus aldeles okendt. Han var jo helt anonym, og han fik ikke stå frem. Han stod jo først frem i 28 med et foredrag, og 30 med offentlig foredrag, og sådan, så det skulle holdes tilbage. Så derfor kunne han ikke skrive med navn, og derfor kunne Krishnamurti heller ikke besvare brevet. Men i 2016, så kom langt om længe brevet op på Martinus Instituts website, martinus.dk. Og der kan man gå ind på online-bibliotek, gå ind på brevdatabas. Og der kan I se symbolen, og I kan læse brevet. Men det er, han siger, at han vil jo gerne møde Krishnamurti, og det er mye kærlighedsfuldt, og det er ikke nogen kritik og sådan og sådan. Og han er også sikker på, at jeg har hørt, at de skal mødes nogle gange, eller nej, jeg tror, det er deres andlige broderskab, som en gang skal blive bekræftet eller sådan. Men han rekommenderer trods alt Krishnamurti at lære sig det danske sproget.
Han skrev vel breven på dansk?
Han skrev jo dansk, og det var to sider. Og jeg har faktisk selv forsøgt at skrive til Krishnamurti-selskab og teosofisk selskab, om de har noget brev i sine brevdatabaser på dansk. Men det hadde de ikke. Han brød jo med teosoferne i 29 og frosser sig definitivt værtslærerrollen. Så hvorfor skulle det brev stander hos teosoferne? Og så bøjer han på et nyt med Krishnamurti Foundation, og hvorfor skal de gjemme på et sådan brev? Men jeg har skrivet, og der er ingen, som har kommet på det. Og sen så skrev jo faktisk Lars Nibelvang et brev på 25 sider til Annie Besant. Og de blev ligesom ikke heller besvaret. Og både var på dansk, altså Lars Nibelvang tykte, det kostede for mange penge, for det øversat til engelsk, og det skulle han betale for. Og det var i 24, men 30 år senere, der mødtes Martinus med Krishnamurti. Og Martinus sagde jo, alt går i kretsløb, og det skal komme tilbage til udgangspunkten. Og det er jo klart, at så skal det jo også have en finish, når han nu har skrevet det der brevet. Men ja, jeg skal ikke tåle for lang tid om det, men i alle fald så mener Martinus og Nibler, at de faktisk fik et svar på breven. For de skrev i december 24, og sommeren 25, så holdt Annie Besant foredrag på deres sommerkongres. Ligesom vi har sommerkongres i Klint, så havde de i Ommen i Holland. Og da så hun, nu kan jeg sige det klart. Og det var faktisk i 25, nær Krishnamurti havde nået indvigningsalderen. Han var født i 1895, 5 år efter Martinus. Så så hun altså, nær Krishnamurti var 30 år, så nu kan jeg sige det. Nu har jordklotsanden Sanat Kumara valgt, at det bliver Krishnamurti, og han har redan valgt de 12 disciplerne, og hun gav navn på 3 fra en teosofisk selskab, og 3 fra en liberal katolsk kirke, og sådan, og det var redan bestemt, og hun havde da talt med jordklotsanden, og det gjorde jo et stort indtryk på folk, de troede hende jo virkelig, og så mener det, når det var sent, det kom jo, de havde jo tidsskrift ligesom via kosmos, og så stod det jo altså, hvad hun havde sagt. Og så jo så altså Martinus, når han pratede med Nibelvang, nå ja, kungen, altså det er jordklotsongen, bliver også i teosofisk omtalt som kungen. Kungen har talat, kungen har bestemt, kungen har sagt, at det bliver Krishnamurti. Og da sendte de faktisk, når der kom endda svaret på brevet, for det var det, hun så et halvår efter. Så, men Martinus fik jo en konstig invitation til at holde foredrag i Japan på en verdensreligionskongres. Og det var en mygte og kanskje bare syge deltagere. Og han som ledte det, han havde lidt kontakter på Indonesien og Filippinerne og Japan. Han var noget landbrugsministerium, og så Martinus. Og så skulle der være en japan, som skulle tolke Martinus. Han har været et halvår i Danmark. Han kunne jo næsten ikke tolke Martinus til japansk og sådan. Men det var jo semester for Martinus, og han fik jo set en helt ny kultur. Og han skrev brev hjem om Japan-rejsen, og man titter i Kosmos 54, nummer 10, altså decembernummeret. Der ser man Martinus frem for en stor Buddha-figur i Japan. Og I kan se gamle kosmosnummer på martinus.dk. Gå ind på gamle årgange, tag nummer 10, 54, der kan I se bilden på Martinus i Japan. Men der var det jo en dansk dame, som hedder Anna Ørnsholt, som boede i Indien. Og hun var først sekretær for professor Bose, som gjorde de første forsøg med elektroder på vækstet, hvordan de reagerer på olika saker. Og sen blev hun sekretær for præsident Nehru. Så det var jo helt utroligt, at en flicka från Aarhus hadde gjort en sådan karriere, så at sige. Og hun sendte jo Krishnamurti og Rabindra Tagore og Sunyata, og hun, når hun var i det der selskab, så hadde hun jo kontakt til de store kulturpersonligheterne, og så ville hun arrangere et møte med Krishnamurti. Og det blev av. Men han var svårt at arrangere det der møte i den korte perioden, da Martinus var. Men til slut så var der så et stelle, der Krishnamurti havde en frokoststund. Og så blev det aftalt, at så skulle Martinus møde Krishnamurti efter frokoststunden. Og Martinus hørte jo den der frokoststund, og han forsøg jo ikke engelsk, men Anna Ørnsholt kunne jo viske lidt til ham då og då. Da hørte Martinus, at Krishnamurti bøjede skælde, og han blev arg. Så siger Martinus til Anna, hvad siger han? Jo, han siger, nu har jeg sagt det til jer i syge ord, og ni har ikke forstået det end. Så svarer Martinus, da har han nok ikke forklaret det tilrækkeligt bra. Men nu kommer då slutsatsen, når man kommer tilbage til udgangspunktet. Nu har han haft en frågestund, men så frågar Krishnamurti, om Martinus har noget at fråga om. Og då er det jo næsten eleven, som frågar mesteren. Har du noget at fråga eleven om? Men Martinus, han blev vel kanskje lidt paff, eller han har ikke, han kunne ikke komme på nogen fråger til Krishnamurti. Men han så, han berømte ham honom for at have afsagt sig i værtslærerrollen. Altså Martinus tykte jo, at han fik jo erbyde, når han var faktisk selv erklæret værtslærer i syge 7 og syge 8. Han rejste til Hollywood Bowl med 18.000 mennesker. Han holdt foredrag i London for 12.000, og han holdt foredrag i Paris for 8.000. Det drog mange mennesker. Og så sagde Martinus, at han tykte, det var meget stort, at han havde frasagt sig rollen som. Og det kan man vel sige, at så har Martinus jo ligesom givet ham fuld bonus eller erkendt. Jeg skrev, at han endelig skulle gøre det, og nu har han gjort som det faktisk blev rekommenderet i brevet. Og der tykker jeg, det er en fantastisk historie, at Martinus 30 år senere endda kommer og står frem for Krishnamurti og kan sige, jeg tykker, det var bra, at du forsøger det. Men Krishnamurti svarer ganske kort. Det er historie nu. Og så har jeg ikke hørt mere om samtalen, men altså, det blev åbenbart sådan en relativt kort samtale. Men det var jo også med tolk, så.
Det är otroligt fascinerande att det pågår sådana här parallella processer, liksom en världslärare utåt sett och en som verkar i det dolda som också blir den verkliga världsläraren, även om Krishnamurti har ju
precis
givetvis skrivit väldigt mycket
värdefulla texter. Men jag tror att Martinus också använt uttrycket Johannes Döper-principet. Och det var ju då han profeterade om Jesus skulle komma. Och så har Martinus också Judas-principen och Kristus-principen. Alltså Kristus-principen, det är ju själva innehållet. Och så är det ju så liksom ett Johannes Döper-princip och ett Judas-princip. Och inom Esperanto-rörelsen, som jag pratade om sist här på kosmologiporten, så är det ju helt klart att Volapük var det första konstruerade logiska världsboket. Det var Johannes Döper-principen. Och senare så modificerade man Esperanto- och Judas-boket Ido. Och det var ju liksom Judas-principen. Og der kan man så også sige, altså inden kristendommen, så var det jo Johannes Døberen, som profeterede, og så var det jo Judas, som ligesom selv gik før mesteren. Og så mener Martinus, de samme principperne findes jo også inden den andlige videnskab, inden kosmologien. Og der er det jo helt klart, at der er det jo teosofien og antroposofien, som er Johannes Døberen-principen. Altså man kan jo sige, det var jo, nu taler man jo om, at når noget det er en esoterisk lærer, det er jo hemmeligt. Og Blavatsky skrev jo Syke Fyre og Sjokke Barn, den hemmelige læren. Så det var jo en esoterisk. Og så har jeg lært mig, at det er noget til en eksoterisk. Og det er noget, der går ud til hele offentligheden. Men det har også været frimyder og rosenkreutzer og sådan. Så det var hemmeligt. Og det var jo, kan man sige, jo et stort sprung fremad. At det var jo faktisk Jelena Blavatsky, som gik ud til den store offentlighed med sine bøger, der blev udgivet på engelsk. Der kom jo karma og reinkarnation og sådan ud i verden. Så det var jo et sådant princip. Så ved jeg ikke, at man skulle klassificere det der med Krishnamurti og teosofferne. Det er jo lidt Judas princip at gå frem før og før synen. Martinus har jo defineret det her med Judas, men det er, når man selv vil spille stor rolle, og man vil lyse sig i mesterens lys, og så går man se Martinus foran fremfør for synen, altså. Så går man lige til snabere en udvikling end vild, og det bliver man dummelig med bremset. Men sådan har jeg jo også iblandt, så tager jeg noget tiltalk, som bliver bromset. Så tænker jeg også mig selv om, men det var jo også lidt Judas princip, derfor du troede, at du kunne forsere det og komme på tv eller sådan og sådan. Så det er jo ligesom noget, som er også Jelland, der for var indstakket person.
Så. Men det er interessant også, men Martinus lærer, om man får sige så, den er jo virkelig ikke hemmelig.
Nej, det
den presenteras ju inte som en hemlig lärare, tvärtom.
Nej. Och det är ju därför att det kunde ju inte gå tidigare när folk var så religiösa och intoleranta. Så det kan ju faktiskt först komma fram när det blir lite mer. Och så är det ju Martinus säger, nu ska det göras en vetenskap. Och den eviga sanningen har ju blivit publicerad flera gånger här på kloden. Men det har ju varit i en annan form. Nu är det ju första gången det ska göras på en vetenskaplig logisk form. Och så får man ju vänta på den tekniska revolutionen och den industriella revolutionen och allmän skolgång och sånt. Det börjar på 1700-talet. Och det är ju så den där utveckling där var de där 200 åren som faktiskt har berett vägen för att presentera sanningen om Gud och den andliga världen i en vetenskaplig form. Och det är också det Martinus sa. Förr var det en bra invigningsväg med en mästare och en elev. Men nu är det inte bara tusentals miljoner. Det är miljarder av människor som ska ha kosmisk medvetande. Då går det inte att man ska ha en guru, en mästare och sån elev. Nu ska det alltså bli en offentlig vetenskap.
Det är otroligt spännande att prata om den här förhistorien till Martinus och den tiden innan han fick sitt kosmiska medvetande och så. Vi skulle kunna prata jättelänge, känns det som. Men det börjar gå lite grann mot sitt slut här. Så, men därmed, Ole, så tackar vi dig så jättemycket för att du kom och berättade om de här sakerna för oss och för kosmologipoddens lyssnare. Och till er som har lyssnat så säger vi på återhörande. Tack så mycket, Lars och Ole.
Ja, tack själv.